Tidigt i morse när jag låg i min säng och förberedde dagens undervisning så kom jag på tanken att jag måste tala om för er vad rättfärdighet heter på hebreiska. Det finns flera ord, men det viktigaste och vanligaste ordet heter tzadik. Ska vi skriva det med svenska bokstäver så man skriver T-S-A-D-I-K. Tzadik. T-S-A-D-I-K. Tzadik. Det är hebreiska. Tzadik. Och det ordet betyder egentligen att vara rak och att vara sannfärdig. Att vara äkta om du så vill. Och i gammal vanlig god judisk stil så handlar det alltså inte om det vi gör. Fast vi alltid beskyller judarna för att vara gärningsträlar. Utan det är ett ord som handlar om vad vi är. Inte om vad vi uträttar. I det ögonblick vi bestämmer oss för att så långt jag förstår sanningen så ska sanningen ha ett företräde i mitt liv. Då har det här med tzadik börjat i våra liv. Vi ska då förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Jag har väl inte glömt förra veckans undervisning om att sanningen är en väldig kraft. Det är så viktigt. Det finns så att säga överallt i det judiska tänkandet. När jag blir sann och äkta. När jag är så att säga Guds skaparverk renat ifrån allt ovidkommande. Då är verket fullbordat. Det är så långt från det dressyr man kan komma. Det är skönt. Nu ska vi slå upp i Hosea kapitel 1 och vers 2. Profeten Hosea, första kapitlet och andra versen. Om vi ska förstå vad tro är så kan det vara ganska bra att se efter vad är dess motsats. Det är överhuvudtaget ett väldigt bra knep när man ska definiera någonting. Att man ställer sig frågan, vad är motsatsen? Det minns ni att det knepet begagnade vi när vi talade om perfektionism i förra veckan. Vi sa att motsatsen till perfektionism är inte slarvighet utan barnaskap. Och då klarnade vad rättfärdighet är, eller hur? Att rättfärdigheten är inte perfektionismen, att man är så duktig, utan det är något annat. Nå, Hosea 1 och 2. När Herren först började tala genom Hosea, sa Herren till honom, gå och skaffa dig en trolös hustru och barn av en trolös moder, ty i trolös avfällighet löper landet bort från Herren. Den stackars profeten fick ju en kallelse som jag ogärna skulle dela med honom. Och han får nog gifta sig med en trolös kvinna för att med sitt liv demonstrera hur Gud känner det. Inte inför våra prestationer, för det är inte det det handlar om. Utan inför vår sannfärdighet, vår trohet. Jag sa förra timmen att ordet aman, A-M-A-N, som alltså är grundordet i hebreiskan för tro, i första hand betyder trofast. Men det kan också översättas som ungefär som att vara genomimpregnerad med sanning. Att vara i sitt väsen alltigenom sann. Ordet amen som vi säger efter våra böner betyder ju egentligen i sanning. Jag sannerligen, 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 jag säger eder och så vidare. Amen. Det jag säger är sant. Detta är, så att säga, fast, sant, verkligt. Och därmed också pålitligt. Den som är sann är pålitlig och trofast. Och den trolöshet som nu Hosea pekar ut i sin samtid, den beskriver Paulus för deras livs räkning och för våra. Med ett väldigt enkelt och rakt på sak uttryck i Romarbrevet 1, 25 versen. Romarbrevet 1 och 25. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Att älska det skapade istället för skaparen. Att älska gåvorna istället för givaren. Det är alltså ett tillstånd som kallas för trolöshet. Och det kallas för att byta ut Guds sanning mot lögnen. Att man alltså inte längre står i sanningen. Och det kan ju tyckas lite hårt att säga att var och en som älskar det skapade istället för skaparen är en lögnare, så att säga. Men vi finner ju i praktiken att den livsstil som då växer fram har en förunderlig förmåga att avla av sig livslögner i våra liv. Du vet, alla andra är ju snåla, men du är sparsam. Eller hur? Sinne för ekonomi. Alla andra är maktlystna, men du har organisationstalang. Alla andra är klädgalna, men du är modemedveten. Så på något sätt har lögnen en plats i våra liv, eller får. När vi börjar leva ett orealistiskt liv, ett liv som går emot verklighetens förutsättningar. Detta med sanningen är så grundläggande. Jag tror att när man ser ut över det religiösa panoramat i världen och återigen frågar vad är det för konstigt med kristendomen och för den delen judendomen som är våra rötter. Ja, då kan du kanske inte säga att det handlar om kärleken. Det säger en religion som inte talar om kärlek. Men när du börjar tala om sanningsbegreppet, då blir det inte många religioner kvar. Vetenskapen står ju som ett sökande efter sanningen. Och jag har lite svårt att tänka mig att den vetenskapliga traditionen skulle kunna växa fram till exempel i hinduismens Indien. Sanningen. Låt oss läsa nu hela det avsnitt som börjar i den 18 versen i Romarbrevet 1 och slutar i den 32 versen. Den talar ganska mycket om hur synden kan få fäste i ett folk. Och vi ska läsa mera med tanke på vad som kan hända med ett folk än med enskilda människor. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem mot orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen, de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem mot förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras, uppfylld av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, full av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud, de är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja, än värre, de tycker det är bra när andra gör det. Ja, man kan tycka att här är det ju den gamle farisén som talar i alla fall. Han är inte fullständigt omskolad, Paulus, kan man tänka ibland. Vilken lista det kommer på slutet. uppstudsiga mot sina föräldrar, fräcka upp, övermodiga och skrytsamma och så vidare. Det Paulus talar om tror jag har inträffat många gånger i historien. Han talar om ett tillstånd där kunskapen om Gud undertrycks. Människor som håller sanningen fången i orättfärdighet, som det står i 18 versen. Jag tycker att just ordet gudlöshet i den 18 versen är ett nyckelord till den här texten. Den gudlösa människan, vad blir det av henne? Eller ännu mer, ett gudlöst folk, vad händer med det? Jag säger Paulus, det kommer loss processer som är ganska entydiga. Och i den process som startar kan vi märka flera saker. Det ena är att människan har ett behov av att dyrka något. Och den gudlösa människan skaffar sig alltså något annat att dyrka. I 23 versen står att de bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Människan skaffar sig sina idoler. Och allt det här behöver man ju bara gå in i en grammofonaffär för att se. Inte minst kräldjuren. Ormen dyker upp på nytt. Och på något sätt gör människan det här mot bättre vetande. 19 versen, där står det så här: det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem, står det i nya översättning. Och här är det åter ett sånt här exempel på att man har yxat till prepositionerna lite på en höft. Gud har gjort det uppenbart i dem, står det i grekiska. Inuti dem. Alltså Gud har uppenbarat det för människorna. Här talas om att Gud ger sig till känna i vårt inre. Inte varenda dag. Inte ständigt, men någon gång i våra liv. Och om man har varit på ett fyllekalas fram på småtimmarna så får man ju ofta höra att det är sant. Så när då till sist tungans band lossnar så kan ju även den värste medelsvensson blir religiös. Och det är inte bara i fyllans och villans tecken, utan det har att göra med att det finns en Gud som på något sätt talar till människor. Det finns sökelsetider, som man sa förr i världen. När nu människan ville gälla för att vara vis, så blev hon till en dåre, säger Gud. Och då handlar Gud på ett märkligt sätt. Han utlämnar dem, står det på 3 ställen i den här texten. Första gången möter vi det i 24 versen. Han utlämnade dem åt orenhet, står det. I 26 versen står det sedan att Gud utlämnade dem åt förnedrande lidelser. I 28 versen står det att Gud lät dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt. Den här listan som kommer i slutet av kapitlet, den kan vi sammanfatta i ett enda ord, nämligen ensamhet. Och det Paulus talar om, det är alltså att när gudlösheten sprider sig i ett folk, så kommer människodyrkan. Och med människodyrkan kommer den förvildade sexualiteten. Den bär sedan sin frukt i form av ensamhet. Och mitt i denna lista så står i 31 versen ordet trolösa igen. Och det ordet är ensamhetens nyckelord på ett vis. Därmed inte sagt att den som känner sig ensam är en trolös person. Men där mycket trolöshet finns, där finns mycket ensamhet. Det som Bibeln kallar för tro är gemenskapens förutsättning. Tro är förutsättningen för gemenskap. Tro är förutsättningen för gemenskap. Nu rör vi oss alltså med det judiska begreppet och inte med det grekiska. Vi måste hålla isär det här nu. Det ser man lättast som själavårdare när man får två äkta makar till själavård och de kommer på en gång. Vi antar att det är första gången de är hos dig för att få hjälp med sitt trassliga äktenskap. De sjunker ner i soffan framför dig och du sitter i din fåtölj och så säger du: ja, hur har ni det nu då? Herr Johansson tittar på fru Johansson och fru Johansson tittar på herr Johansson och båda säger på en gång: börjar du? Och efter ett tag börjar den ene, lite försiktigt och lite trevande, och båda är spända som fiolsträngar. Och rätt vad det smäller den andra av sig, så var det inte. Ja, nu får du vara tyst, för det är så här jag ser det, säger den andra och fortsätter ett tag till, bara någon minut senare är grälet i full gång. Och då tittar båda uppgivet på dig och så säger de: ja, problemet är att vi inte älskar varandra längre. Och det är inte det som är problemet. Problemet är att man inte har något förtroende för varandra längre. Och det är en väldigt viktig skillnad. Den som har varit gift ett tag vet ju att det kan ju finnas dagar då man inte ryser av förälskelse när man ser sin lagvigda, så att säga. Även om tacksamheten alltid finns på botten. Det är ju så. Men det som gör att man håller ihop är ju inte den här temperamentsfulla förälskelsen: jag såg dig och i denna världen jag endast dig i världen ser, eller kärleken säger, jag spelar ingen roll. Man går ju inte omkring som en levande kärleksdikt, jag menar hela äktenskapet igenom på ett sätt. Men trohet och förtroende, det är livsnödvändiga saker. Därför att man lyssnar bara på den man har förtroende för. Vi kan därför definiera begreppet gräl så här, om du vill. Att vi inte definierar det med hjälp av decibeltermer. Ett gräl är när vi går över 95 decibel till exempel. Eller att vi definierar gräl i antal projektiler per tidsenhet eller dörrsmällningar eller något sånt här. Utan ett gräl är ett samtal mellan två människor som förlorat förtroendet med varandra. Och där du sitter nu som äktenskapsrådgivare, så är det ju inte alls din uppgift att sitta och skjuta någon sorts amorpilar nu på dina konfidenter. Och försöka få mannen att komma tassande med rosor och parfymflaskor och chokladaskar och sånt här. Utan det som är din uppgift är ju att på något sätt få dem att lyssna till varandra igen. Att ge dem, ge varandra så pass mycket förtroende som en gåva. Att de utväxlar så pass mycket förtroende att de hör på vad den andra säger. Detta betyder alltså att när ett folk överger Gud, så utlämnar Gud det folket åt trolöshet. Det märks kanske på ett sätt tidigast i de sexuella relationerna. Men så småningom märks det i en växande ensamhet och en växande trolöshet i alla relationer. Där ingen till sist har förtroende för den andra. Och där troheten är knäsatt och försvunnen. I den meningen tycker jag att Paulus ger oss en väldigt realistisk bild. Ett stycke av det här dramat kan vi faktiskt se utspelas mitt för våra ögon. Vi talade ju om homosexualitet här om eftermiddagen. Och när Gud vänder sig mot det här, så är det kanske inte för att peka ut vissa människor som större syndare än andra. Utan att vi måste se det här som någonting som blir allt frekventare, allt vanligare i ett folk där trolösheten växer. Och där kanske den enes svek blir den andres främlingskap och den tredjes sexuella urspårning. Men att vi ändå måste ha respekt för Guds ordet om att hela den processen är så att säga någonting som Gud vredgas över faktiskt, som det står här i texten. Guds vrede. 18 vers. Allt det här är ju ett uttryck för vad som händer med ett helt folk. Och att Gud i detta ser lika mycket allt det som sker så att säga i bakgrunden och gör att de här problemen blir vanligare och vanligare. Att det alltså inte ligger en speciell skam över den som brottas med det problemet. Och att vi heller inte kommer till rätta med det bara genom att säga att ja, uff, så där får man inte göra. Utan att vi måste liksom säga, gå mycket djupare och säga, Herre, detta är för att vårt folk har lämnat dig. De 17 som dog när Tolet till Siloam rasade, var det större syndare än alla andra? Nej, säger jag. Men om ni inte alla gör bättring, så kommer ni att dö på samma sätt som det. Två äkta makar som inte längre står i ett trohetens sammanhang, de lyssnar inte till varann. Och på samma sätt så önskar ju Gud få grundlägga en trohet i våra liv gentemot honom. För att vi ska vara mottagliga för det han så att säga vill tala med oss om. Och det handlar ju, som ni förstår, långt mer än bara ordergivning. Därför så blir vår inriktning på något sätt felaktig när vi betonar att tron är att jag ska ha förväntningar på den ena eller andra gåvan. Det finns något i Bibeln som heter så. Jag nekar inte till det. Men trons viktigaste aspekt är inte att jag är säker på att få det eller detta om jag bara knäpper händerna och ber. Eller är det mer om jag utan att knäppa händerna. Utan att jag är trogen in till döden. Och att det är den stora segern. Jag är trogen även om Gud inte belönar med ett smack. Det är för att Gud är Gud. Det är dit han vill föra mig egentligen. Och då kanske han på vägen måste rena oss från mycket trolöshet och utgjuta en trons, det vill säga trohetens ande. Och grundmönstret i detta, om man nu får bara runda av det är ju detta att sanningen har företräde. Det trolös kan man inte vara utan att förtrampa sanningen. Trolöshet och lögn är delar av samma mörker. Var och en som är av sanningen, han hör min röst. Amman, att vara genomimpregnerad med sanning. Tzadik, att vara rak och sannfärdig, lika med rättfärdig. Ibland träffar man ju människor som säger att jag är en sökare. Och då kan jag ju oftast inte låta bli att fråga, vad letar du efter då? För det är ju en bra fråga. Och det visar sig ju alltså att en del människor letar efter upplevelser. Men andra säger, det måste finnas en sanning. Jag måste hitta det som är sant. Och det visar sig ju också att den som letar efter en sanning till varje pris, han kommer att erfara det som Jesus säger, att var och en som är av sanningen, han hör min röst. Den som söker, han finner. Det beror ju lite grann på vad det är man söker, eller hur? Det är något ljuvligt med sanningen. Amen, ja.